Plenum börjar. Och det är den 10 juni 2026 och klockan har slagit 13.00 och vi börjar då med närvaroregistrering. Och då noteras det att talman Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av annat lagtingsuppdrag, och lagtingsledamoten Harry Jansson anmäler om frånvaro från plenum på grund av sjukdom. Och då antecknar vi att det är just nu i varje fall 25 ledamöter närvarande, det antecknas. Fortsätter med dagens lista som är då några andra behandlingar till att börja med. Punkt 1 avser ändringar i lagstiftningen om Ålands ombudsmannamyndighet. Det är lagförslag nummer 16/2025-26 samt lag- och kulturutskottets betänkande nummer 14/2025-26. Först tillåts diskussion i ärendet i dess helhet och efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan det här förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs då förslaget till landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser i landskapslagen om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget och lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget och lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget och lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är slutbehandlat. Och då går vi över till punkt nummer 2 som fortsättningsvis är en andra behandling. Det gäller nytt index inom landskapshandelssystemet och det är lagförslaget nummer 19/2025 jämte finans- och näringsutskottets betänkande nummer 14/2025-26. Först tillåts diskussion i ärendet om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de förslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling och slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan det här förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs nu för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är således slutbehandlat. Vi går till punkt nummer 3. Slopandet av avdraget för premier för kollektivt tilläggspensionsskydd. Det handlar om lagförslaget nummer 20/2025-26. Det är finans- och näringsutskottets betänkande nummer 15/2025-26. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i en enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs då för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är därmed slutbehandlat. Vi fortsätter med ytterligare ett ärende av samma karaktär. Det är punkt 4 på listan. Ändrade bestämmelser om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Det handlar om lagförslaget nummer 21/2025-2026. Det handlar om finans- och näringsutskottets betänkande nummer 16/2025-26. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av andra paragrafen landskapslag om tillämpning på Åland av 13 och 14 kapitlen i lagen om ordnande av offentlig arbetskraftsservice för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget och lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs nu för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är slutbehandlat. Och då kommer vi över till remissdebatterna idag. Och det inleds med punkt nummer 5 som handlar om landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2025. Det är i grunden landskapsrevisionens berättelse nummer 1, 2025 och 26, 25-26. Samt landskapsregeringens svar nummer 1 2025-2026. Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts om detta ärende samt ärende nummer 6 på dagens lista som alltså handlar om redogörelse över årsredovisning 2025. Kan det här förslaget alltså om sambehandling av punkt 5 och punkt 6 godkännas? Godkänt. Och punkt 6 handlar alltså om redogörelse över årsredovisning per 31/12/2025 och det är redogörelse nummer 2 2025-2026. Och vi har redan godkänt gemensam diskussion och förslaget är då alltså att båda de här ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion. Och då är det inleds väl med finansministern som ska presentera det hela. Varsågod finansminister Mats Perramaa. Tänkte jag slå med. Ångra mig sista minuten.
Jag har hört talman några ord om årsredovisningen är säkert på sin plats att framföra så här invändningsvis. Landskapsregeringen har gjort bedömningen av det redovisade resultatet och verksamheten för år 2025 är att året är ett normalår så tillvida att det året inte belastades eller förgylldes av extraordinär, hur man vill uttrycka det. Förgylldes, kanske man väljer att säga, av extraordinära intäkter på samma sätt som hade försiggått året förut och också ser ut att då förgylla åren därefter. Och på det sättet är det ju bra att man då kan se hur landskapets ekonomi ser ut i en situation när intäkterna och utgifterna också är normala. Och då ser man ju samtidigt att då blir det inte så där jätteljust presenterat i siffror hur läget ser ut. Vi ser ett negativt resultat i resultaträkningen om dryga 28 miljoner euro. Vi ser att kassaflödet är starkt negativt. Likviditeten alltså, är alltså kraftigt minskande och formellt sett minskade likviditeten med 23 miljoner euro under 2025. Men när vi beaktar att vi har upptagit ett lån från Fastighetsverket om 15 miljoner euro och att vi har sålt ett antal färjor för ett större belopp, så om man exkluderar de här extra finansieringsåtgärderna så ser vi att vi har haft ett negativt kassaflöde om 55 miljoner euro, alltså likviditeten har minskat med 55 miljoner euro. Och då ser man ju då att under ett normalår så är inte problemen med underskotten i landskapets ekonomi ännu lösta. Sen vet vi ju alla det att vi har prognoser om ytterligare ökad skatteavräkning för åren framåt 26 och 27 och kanske därefter också med lite tur. Så det underlättar ju situationen. Men 25 visar med sin krassa verklighet att läget är just detta. Fortfarande ser vi att BNP-utvecklingen är måttlig eller till och med svag. Det problem som vi har drabbats av och varit belastade av under många år. Arbetslösheten världens sista 12/2025 har ökat i jämförelse med situationen ett år tidigare. Så sammantaget med detta som underlag så gör landskapsregeringen bedömningen att det arbete som inleddes av regeringen Sjögren 2 med ett balanseringsarbete mellan åren 2025 fram till år 2030 under 6 år med resultatförbättring om 4 miljoner eller 1,1% per år är någonting som behöver fortsätta. Arbetet måste alltså föras i mål och då så kan vi förhoppningsvis uppnå en budgetekonomi i balans per just det året 2030 senast då. Så på det sättet så finns det inte så särdeles mycket mer att säga om året. Ett normalår, ett bistert sådant. Situationen är den som jag beskrev. Arbetet om att reda upp ekonomin behöver fortsätta. Investeringsbehovet är fortfarande väldigt stort och det måste man ju väga emot det som jag just sa om sifferläget och den påfrestning som likviditeten är utsatt för. Arbetet med att investera i skärgårdstrafiken i skärgården för att minska på kostnaden fortsätter. Vi har jättestora projekt framför oss som till exempel ett nytt eller delvis nytt sjukhus med mera så att trycket på likviditeten kommer att kvarstå. Sen för att inte bara behöva svara på det i form av frågor vilket säkert kommer så kan vi ju se att personalbokslutet inte är så särdeles bra om vi säger som så. En ökning på enligt den bokförda sifferstatusen i personalbokslutet om en ökning på ungefär 50 årsverken. Det här är förstås inte bra. Man får för det första, jag ska återkomma lite till den frågan lite djupare nu, men det budskap som landskapsregeringen gav om landskapsregeringens ambition om att minska antalet årsverken med drygt 30 per år under 3 års tid. Vilket var så som det uttrycktes i vårbudgeten för 1 år sedan. Den målsättningen lades ju våren 25 att börja gälla från och med budgetåret 26. Nu pratar vi om redovisningen för år 2025. Och ja, man måste komma ihåg kronologin med det hela. Det här är slutresultatet av 25. Ambitionen om att minska årsverkena kom därefter. Men sen är nu, jag skulle nästan önska att finans- och näringsutskottet under behandlingen av detta ärende hör landskapsregeringen i denna fråga lite och fördjupar sig i frågan för att det finns ett behov av att få till ett system för framtiden som vi uppfattar att är pålitligt och är bra. En av aspekterna i det hela är det att vi kommer aldrig komma till en sådan situation att vi kommer att kunna budgetera årsverken så att det sen överensstämmer med det redovisade i årsredovisningen. I budgetsammanhang så gissar man inte hur många temporärt anställda vikarier till exempel man kommer att behöva utan det redovisas först i årsredovisningen. Så den här siffrorna kommer förmodligen aldrig att gå så det är särdeles bra att jämföra. Så frågan är om det räcker med att redovisa slutresultatet i årsredovisningen. Men sen kanske framför allt så visar det sig nu när man fördjupar sig i den här frågan att vi fortfarande inte har ett digitalt system som leder till att man kan trycka på en knapp och få ett pålitligt slutresultat i vad det verkliga antalet årsverken är. Det har visat sig att det finns väldigt mycket handarbete fortfarande i det systemet. Det görs fortfarande väldigt mycket, eller många felaktiga redovisningar över årsverken. Vi har tvingats rätta till saker och ting efteråt ännu. Så tyvärr är de här siffrorna inte helt pålitliga som de ligger framför er. Och det kan hända att det har skett rättelser i sifferunderlaget till och med efter det att landskapsregeringen tog årsredovisningen. Det är någonting som vi tillsammans måste få ordning på, så att jag ser gärna att utskottet hör landskapsregeringen och så kommer det tjänstemän och de politiker som är ansvariga för den här frågan till utskottet och diskuterar vidare. Med det här, herr talman, så avslutar jag ett normalår redovisas på det här sättet i siffror. Tack.
Ingen kommentar. Det betyder att vi fortsätter med gruppanförandena. Det är inledningsvis Liberalernas lagtingsledamot Anders Ekström som ska hålla ett gruppanförande. Varsågod.
Yes, tack talman. Jo, det här bokslutet då, som sagt, så visar ju inte så bra siffror på sista raden. Och tittar vi tillbaks några år så är det ju nästan bland de sämsta resultaten vi har sett, om man undantar just då det här pandemiåret. Och jag tycker det här bokslutet så visar väl liksom hur det ser ut på ett normalår, och det visar väl också liksom varför vi håller på med de här resultatförbättringsåtgärderna som vi nu håller på med. Normalåret då, vad vi menar med det, så är ju egentligen att finska staten inte gav några extra pengar det här året. Det är alltså så här det ser ut helt enkelt när Åland får har sina ordinarie, eller relativt ordinarie intäkter i alla fall. 2024 fick vi 46 miljoner extra nästan. Nästa år 26 kommer vi att få extra medel, men 25 så blev vi utan. Det är för oss välkommet när vi får de här medlen, men vi måste ju försöka hitta en nivå där vi så att säga inte är beroende av dem. Trots att det här var ett normalår så var det ju faktiskt lite förhöjda intäkter som vi ändå hade i fjol. Att till exempel sålde vi skärgårdsfärjorna. Vid 24 så ökar vi också sparande till pensionsfonder, vilket gör att man nu tar ut ungefär 4 miljoner extra ur den. Eller man gjorde det under 25. Och sen måste jag väl återigen nämna då de här fantastiska företagen vi har som gjorde ganska starka resultat. Och det påverkar ju skatteavräkningen som blev högre än året innan. Så någonstans i strax under 20 miljoner euro fick vi egentligen utifrån de här, ska vi säga, förhöjda intäkterna då. Trots det här då så har vi ett resultat om minus 28,3 miljoner på sista raden. Och det kan man ju undra liksom att hur är det här möjligt? Och jag ska försöka förklara det här lite i detalj då. Det är ju så att även om det här bokslutet håller sig under kostnadstaket så finns det ju en del kostnader som stiger. Man kan ju notera här att köptjänsterna återigen ökar. Under 25 så var de med hela 16% jämfört med året innan. Det här var någonting som vi också diskuterade i fjol när vi pratade om 24 års budget. Och inom finansutskottet så gjorde vi då en genomgång av den här posten. Och då kunde vi konstatera att egentligen hittar vi inte någon större konstigheter med det här. Utan det var lite ökade kostnader inom OHS som är en stor post annars. Det var inom skärgårdstrafiken. Men det var egentligen inte något som stack ut som onormalt heller, som att det har varit. Det fanns liksom inga anmärkningsvärt på det sättet. Nu har de ökat 16% igen och då behöver vi förstås titta på det här i finansnäringsutskottet ännu en gång. Inte heller nu förväntar jag mig några konstigheter och så, men vi är ju också någon form av revisionsutskott, så att jag tycker vi behöver göra vårt jobb och då hör det här till det. En annan sak som stickar ut 25 så är att vi hade mer överföringar. När det gäller överföringarna så är det någon form av femårscykler där de drar iväg ungefär vart femte år. Det där är lite svårt att förklara vad det beror på, men att det har förklarat att det kan ha att göra med att det finns olika program som håller på ungefär i femårsperioder, och då ska det göra slutredovisningar ungefär vart femte år. Och det betyder att kostnaderna hålls nere lite de fyra år, och sen kommer de vart femte år vara lite högre då. 2024 så var överföringen 114 miljoner och 25 så var de uppe till 128. Tittar man mot budget då, så betyder det att förverkligandegraden steg från 97% 24 till 109% 25. Och det här är ju en dramatisk ändring egentligen. Men när man tittar bakåt, så det här är ungefär mönstret var femte år som återkommer. Så att nästa år så förväntar mig att det här sjunker tillbaka egentligen också. Skatteintäkterna så är ju en tudelad historia just nu. Avräkningen som beror på finska statens intäkter så minskade kraftigt då 2024, men det berodde på de här extra medlen som sagt. Däremot då den här skatteavräkningen som beror på företagen, vad de betalar in för skatter, så den ökar 4%. Och det gör ju faktiskt livet mycket enklare för den här regeringen just nu. Ser man på skatteintäkterna på lite längre sikt så tycker jag man ser ett ganska intressant mönster. Om man tittar från 2021 så till 2025 så har de ökat med ungefär 4%. Och det betyder i praktiken 12 miljoner euro. Det är inte speciellt mycket om man tittar på den här femårsperioden. Då täcker ju knappt de ökade personalkostnaderna. Och det här tycker jag är en stark signal om varför vi håller på med de här resultatförbättrande åtgärderna. Och ser man på kassaflöde och likviditeten så kommer man egentligen till samma slutsats. Att om man tittar före pandemin 2019 så hade landskapsregeringen ungefär 57 miljoner i nettokassa. Sen kom pandemiåret, då steppade landskapsregeringen upp ganska rejält med åtgärder, vilket gjorde att nettokassan halverades på ett år. Ser man varför den behövs också. Åren efter sen så fick vi lite extra pengar och den återhämtade sig rejält. Men nu de här senaste åren så har det strukturella underskottet gjort att vi har tagit ner den här kassan att bli negativ för per sista december 2025. De här höga kostnaderna då, i kombination då med de fortsatta investeringarna som görs, så betyder då att det har runnit ut ungefär 85 miljoner från landskapets konton de senaste två åren. Och det är tack vare det här lånet från Fastighetsverket som landskapsregeringen ännu inte har behövt gå till banken. Man behöver säga också att hade inte landskapsregeringen de här föreslagit ganska strama budgetar de senaste åren, så då hade vi nog egentligen redan haft det här låneavtalet med banken. Underskottet så beror också på att kostnaderna har ökat kraftigt de senaste fem åren, och det betyder att fortlöpande intäkterna inte riktigt har hängt med. De åren då som Åland får extra medel så är det ju så att det går runt och det ser ganska okej ut. Men när det blir ett ordinarie år då, som det blev 2025, så blir det här strukturella underskottet ganska tydligt. De senaste fem åren då så har landskapets kostnadsnivå ökat då till någonstans 56 miljoner euro om man tittar rätt av. Och här kan man ju nämna då specifikt att vi har delar då som just till exempel landskapsandelar och kompensationer som de har ökat ganska mycket, över 40%. Tittar vi på OHS så har de också ökat en hel del, de kostnaderna som är vår största post. Mycket mer än de här intäkterna egentligen. Och det förstår man ju att när nivån på skatteintäkterna ökar med bara 12 miljoner och vi samtidigt har ökade kostnader om strax under 60 miljoner, alltså fem gånger mer, då förstår man att det här är en ekvation som inte går ihop. Och jag skulle säga att det här är den största förklaringen till de här obekväma kostnadsbesparingarna som den här landskapsregeringen håller på med. Och också en förklaring till det här underskottet i bokslutet som finns. Talman, avslutningsvis så tänkte jag hålla mitt traditionella hyllningstal till nyckeltalen. Det finns några nyckeltal i bokslutet, och räknar man lite på dem så får man en bild av utvecklingen i landskapsregeringen. De registrerade ärendena som noteras i bokslutet så har minskat med 7% på ett år. Och tittar man tillbaka fem år så har de minskat med nästan en fjärdedel. Alltså det finns en trend i att det registreras fler nya ärenden, och den trenden fortsätter under 2025. Samtidigt som kostnaderna inte visar samma trend, så betyder det att om man tar ett nyckeltal och landskapets kostnad per registrerat ärende, så har det ökat. Så utifrån det här nyckeltalet så ser det ut som vi inte har blivit mera vi har blivit mindre effektiva. Tittar vi på ett annat nyckeltal. Antal kilometer väg i landskapet så ökade 0,3%. Samtidigt så visar det sig att kostnaden för vägunderhållet per kilometer så har minskat. Så det här antyder ju då att antingen så underhåller vi inte vägarna tillräckligt eller så har vi blivit mer kostnadseffektiva. Det där är lite hur man ser på det. Sen på skärgårdstrafiken så ökar antalet fordon där med ungefär 1% medan passagerarna minskar med 1%. Så ganska oförändrade siffror egentligen, inga stora skillnader. Men enligt bokslutet så har kostnaderna för skärgårdstrafiken i princip varit oförändrade mellan åren. Och det betyder ju att tittar vi till exempel per fordon så har ju skärgårdstrafiken blivit mer effektiv under 2025. Det här är ju lite intressant faktiskt. Jag ser inte att vi har en trend, men jag noterar det i alla fall. Så här kan man hålla på, rabbla och titta på nyckeltal. Och vilka man vill titta på så är ju upp till var och en. Men det är viktigt att vi har de här. För jag upprepar att nyckeltalen är viktiga. Personalen är förstås viktigast, men att det är ju med relevanta nyckeltal som cheferna kan ta rätt beslut. Det är sådana chefer man vill jobba för och det är så vi får en bättre förvaltning i landskapet. Så med relevanta nyckeltal så kan vi alltså fortsätta utveckla förvaltningen så att vi erbjuder bäst offentlig service i förhållande till de resurserna vi lägger ner. Och det kommer jag att mässa om alla år. Tack.
Två repliker har begärts inledningsvis. Är det lagtidsledamot Christian Wikström? Varsågod.
Tack talman. Jag tänkte diskutera lite den här frågan om det här normalår och strukturella underskott som vi, det är mycket prat om normalår nu och strukturella underskott kopplat till det här. Och någonstans så när man pratar om det här med normalår så är inte det lite också av en utopi att vi ska ha en mängd med normalår som vi ska basera allting på. Vi har ganska många sådana här extra intäkter men också extra utgifter som är onormala i budgeten som påverkar ekonomin. Jag brukar tänka så här när jag funderar på den här frågan att ha en sån här idealsamhälle där vi kan planera att okej, det här är ett normalår, allting kommer utvecklas ungefär som vi har tänkt och under de förutsättningarna ska vi planera vår ekonomi. Är inte det lite väl utopiskt? Jag menar, tittar vi tillbaka så vi har till exempel det här året så har vi onormalt höga bränsleutgifter. Vi har också PAF som varje år säger att nästa år kommer bli tufft och varje år så blir det ett nytt rekordår. Så jag tycker det är lite besvärligt att diskutera de här normala åren på det.
Repliksvar, ledamot Ekström.
Ja, men det är bra att du tar upp det där, ledamot Wikström, med vad är ett normalår och vad är inte ett normalår. Jag tycker det är viktigt när man gör och tittar på bokslut att man inser liksom att har det rullat på som det brukar göra eller hade det varit något extra som har det. Sen behöver man notera de sakerna som är extra. Och det där går lite åt båda hållen. Precis som ledamoten är inne på. Vissa år nu har vi haft väldigt många år i rad här när det har varit ganska mycket extra saker. 2025 var ju nästan ett undantag i det perspektivet. Tittar vi året före, till exempel 2022, så hade vi onormalt hög inflation, vilket också påverkar kostnaderna ganska mycket och så vidare. Va? Så att man behöver hela tiden göra det där. Jag tycker när man planerar framåt däremot så behöver man försöka att vara ärlig med det här att vad är extra intäkter och vad är så att säga normala intäkter och normala intäktsökningar. Så därför tycker jag det är viktigt att man planerar utifrån normala intäkter. Man lite försöker rensa boksluten och titta på en budget utifrån vad som kan tänkas komma alla år.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, tack talman. Jag förstår och absolut behöver man ju ta upp de här extraordinära intäkter och betona, eller extraordinära utgifter och betona dem. Men jag personligen kan jag tycka att man tittar på likviditeten. Hur ser likviditeten ut det här året, i slutet på året när allting är klart? Hur ser den ut? Det är ett ganska bra mått på var är vi just nu. För vi håller på att investera så mycket som ett exempel. Så investerar vi så mycket som vi sen skriver av på 80 år, på 60 år. Så det påverkar inte resultatet så mycket. Som också påverkar den här hela balansen. Så någonstans så tycker jag att likviditeten, vad är den i slutet på året? Vad beräknar vi att den ska bli i slutet på nästa år? Det är det som vi kan komma liksom så nära. Hur är vår ekonomiska ställning idag egentligen? Just för att de här normalåren är extraordinära intäkter och extraordinära utgifter. De sker varje år. Men likviditeten är ändå, då har vi ändå så här mycket pengar har vi. Det vet vi. Och så kan vi fundera på det. Hur mycket tror vi att vi kommer ha nästa år?
Andra replik, ledamot Ekström. Eller andra repliksvar. Varsågod.
Ledamoten har en jättebra poäng i det här med att titta på likviditeten. Men att det är ju det som också blir saken när det har gått ut nu. Och mellan 80 och 90 miljoner euro de senaste åren, så är likviditeten i princip negativ nu. Eller nettokassan är ju det, om vi räknar med det här lånen nu från Fastighetsverket. Och det är det som blir lite saker med det här när man tittar på de här, varför man pratar om normalår och varför man pratar om extra intäkter och att vi fick det. Att bygger man en kostnadsstruktur som bygger på att vi ska få extra intäkter om 30-40 miljoner per år, då kommer man till slut att hamna på ganska stora underskott och då kommer kassan att försvinna. De här investeringarna så påverkar det här. Men jag skulle säga att investeringar behöver man också göra. Det är så pass stor organisationen då, landskapsförvaltningen, att man behöver ha det. Man har investerat lite över 20 miljoner i nästan alla år. Och jag skulle säga att det är någonstans där man behöver ligga. För så mycket saker har vi som behöver förnyas och renoveras och förbättras.
Följande replik går till lagstiftningsledamot Ville Valve. Varsågod.
Talman, jag får väl konstatera att vi delar engagemanget för nyckeltal och inte bara för antal årsverken. Och sen ligger det väl i sakens natur att nyckeltal tenderar att förfinas lite över tid och bli mer och mer användbara och bra så.
Pliksvar, ledamot Ekström.
Men absolut, och jag tycker också med nyckeltal så behöver man bara konstatera det att i sig så är inte nyckeltalen liksom ett beslutsunderlag, utan nyckeltal är ju någonting som kan indikera lite vart saker och ting är på väg. När de passerar vissa saker, när de ändrar väldigt kraftigt, så då kan man utifrån det göra sen en analys och fundera på att vänta nu, vad har hänt här? Och så får man upp ögonen för det. Så det är så nyckeltalen ska användas. Och det får gärna vara många nyckeltal och man ska nog inte nämna precis varenda ett här i talarstolen. Tack.
Andra replik, ledamot Valve.
Jag måste säga att det var ett roligt anförande att lyssna på, för de flesta anförandena brukar falla in i två kategorier. Antingen zoomar man in i detaljerna eller så zoomar man ut. Men i det här anförandet så gick ledamoten Ekström både ner i detaljerna och zoomade ut och tittade på femårscyklerna. Och det höll ihop och det var väldigt lyckat och bra. Tack för det.
Avslutande repliksform.
Ja. Tack för det.
Vi fortsätter med nästa gruppanförande som ska hållas av Åländsk Centers lagtingsledamot Roger Höglund. Varsågod.
Tack herr talman, lagting, åhörare, bästa vänner. Om man inte tar sig tid att läsa igenom precis hela årsredovisningen, det är ju bra många sidor och det är väl så lite till mans att vi kanske tittar på vissa speciella saker som vi tycker att är intressanta. Men om man inte riktigt tar sig tid till det så kan man faktiskt få en väldigt bra bild av årsredovisningen om man tittar på landskapsregeringens översikt som är på sid 3-4. Då får man bra koll. Där framkommer bland annat då att nettokostnaden per ålänning ökade med ungefär 300 euro jämfört med året innan. Det här kanske inte säger så mycket egentligen. Man behöver följa med det ett antal år och se hur det nyckeltalet utvecklar sig. Det här är ett bevis då på ett exempel på ett nyckeltal som inte har funnits med så där jättemånga år, men det finns nu. Och det här visar ju också på en sak, att ju fler ålänningar vi är som delar på kostnaden, desto bättre kommer det här nyckeltalet att se ut, bland annat. Annars då så pekar den översikten på de ekonomiska utmaningarna, på behov av nedprioritera och behovet av att prioritera. Och då ska vi minnas att 2025 betraktas som ett normalår med normal inflation, heter det. En arbetslöshet som i och för sig var stigande, men inte jättehög på något sätt. Och inte heller beroende på pandemier och sånt där som kan dyka upp nu och då. Så att på det viset kan man kalla 2025 för ett normalår. Bokslutet 2025, det är ju den senaste verklighet vi har att gå efter. Budgetar, oavsett om vi pratar årsbudget eller ändringsbudget, så det är målsättningar och de bästa antaganden man kan göra vid givna tillfällen. Men 2025 då, det slutar med ett rejält underskott på ungefär 28 miljoner. Men man då beaktar, exkluderar extraordinära intäkter då, som det finns, försäljningsvinster från båtar, lite högre uttag från pensionsfonden som enligt plan ska tilläggas och extra pafföretag, så pratar vi om ett underskott på 40 miljoner, kanske lite däröver. Och kassan sjönk under den kritiska gränsen på 10 miljoner just vid bokslutstillfället. Och det är trots interna lån från Fastighetsverket och de pengar som uppstår när man sålde båtarna. Och vi ska veta att investeringen, det sker med kassamedel. Hittills har vi klarat av det. Och när vi har ett årsbidrag som är negativt tillsammans med investeringen så betyder det att kassan minskar. Och investeringen i fjolåret uppgick till ungefär 32 miljoner. Så vad kan man då dra för slutsats av hela det här? Då om man tittar på underskotten under de senaste två boksluten och den kraftigt negativa kassautvecklingen, så då måste alla förstå att situationen är allvarlig. Någonting måste göras. Tittar vi därtill på den ändringsbudget som vi nyligen debatterat här i salen, så kanske oron inte minskar. Men allt är inte mörkt, absolut inte. Situationen nu framöver räddas av extremt goda skatteavräkningar. Men vi kan inte alltid varje år räkna med att det kommer x tiotals miljoner i skatteintäkter. Det kan vi inte göra, så att vi måste fortsättningsvis jobba med kostnadsramarna. Och det är ett arbete som det går långsamt. Det beror på långa ledtider som det är inom det offentliga. Det är ett arbete som attackeras. Det är ett arbete som är gråhårsframkallande. Men där i slutändan så finns det dryga 30 000 vinnare, ålänningarna. Så det är ett jobb som måste göras för Ålands skull. Det som är positivt, det är att förverkligande graden i budgeten, den har gradvis ökat år för år. Och det här betyder att vi har blivit allt bättre på att trycka luft ur budgeterna. Det behöver alltid finnas en viss luft där. Det är bara så, för att det kan alltid komma någon kostnadshöjning på något område. Så lite luft bör finnas, men inte så mycket som det historiskt har funnits. Sen då årsverkena, det som har varit vårt sorgebarn här i många, många år. De har ökat med 55, och det kan ju omöjligen stämma. Det tror jag att vi alla är medvetna om. Vi känner till det här problemet. Det kommer att diskuteras. Jag välkomnar förslag att det här diskuteras i FNU. Det är jättebra. För vi behöver få ordning på det här, för att det liksom stökar till bokslut och det stökar till förstås då budgetarbete. Någonting som vi diskuterar väldigt lite tyvärr i samband med att vi diskuterar årsredovisningen. Någonting som blir lite så här vid sidan om, det är effektivitetsrevisionen. Och det är ett intressant dokument. Nu kom den nyligen på vårt bord och vi kanske inte riktigt har hunnit studera den så ingående som man önskar. Men där framkommer oftast goda förslag och det ger kanske skäl till en viss eftertanke. Det som diskuteras här, jag kallar det diskuteras, det är ju hur ska man intäktsföra skatteintäkter? I vilket läge? Och från landskapet så har det varit en försiktighetsprincip nu, och det är mycket bra. Liksom baserat då på finansministeriet och Ålandsdelegationen, så att man har varit lite försiktig med att ta intäkter i för snabb takt. Det här är sunt, men det kanske finns skäl att ta en diskussion runt den här frågan. Var man landar, så det är svårt att säga, men diskussionen är välkommen. Det som jag och Centern lite reagerar på i den här effektivitetsrevisionen, det är en text som handlar om pensionsfonden då. Det gjordes en extra överföring på, jag tror att det var 40 miljoner, och så var tanken att man ska lyfta en lite högre avkastning då. Eller en rejält större avkastning, och det är bra så. Men här står det också att ett resonemang om att man vill möjliggöra en aktivare roll som investerare i främst vård och sociala byggnader. Här tror jag att vi kanske lite behöver bromsa oss. Vi vet allihopa att så småningom så behöver vi investera i sjukhusbyggnation i någon form. Men om det är via pensionsfonden, via PAF-medel, via extra bidrag från staten, om det låter sig göras. Den frågan kanske vi lämnar öppen, så att från Centerns sida så så lämnar vi gärna flera öppningar i den här frågan och påpekar kanske på nytt om möjligheten till en finansiering med hjälp av PAFs kassa helt enkelt. Det var vad jag tänkte säga. Tack mina vänner.
Tack för det. Två stycken repliker begärda. Den första går till vice talman Måtar. Varsågod.
Tack talman. Lagtingsledamoten Höglund kom lite in på den här just effektivitetsrevisionen på slutet. Ingen annan talare hittills har ju egentligen nämnt den något desto vidare. Men jag tänkte då och tycker det ska vara på sin plats att effektivitetsrevisionen lyfter ju fram det här att vi har haft genomgående en ganska negativ budgetering där revisorerna påpekar att det är skillnad om lagtinget bringas att tro att vi har det så dåligt ställt så vi måste spara och det är helt enkelt, det måste på. Eller om vi ska spara för att vi kan göra saker bättre och effektivare. Men ledamoten kom nu inte så hemskt mycket in på vad revisorerna säger där och vad den här underleverantören till landskapsrevisorerna, vad de säger. Men de talar om den här, ska vi säga, ganska bristande pricksäkerheten. Kan ledamoten säga vad är hans tankar om det här?
Repliksvar, ledamot Höglund.
Jo, vi har haft diskussioner om det här tidigare, vill jag minnas. Och det jag kan säga från min sida är att vi skulle behöva ha en genomgripande diskussion runt hela den här biten. Och då tänker jag närmast på intäktsföring och skatteintäkter. Jag säger inte att det ska göras på ett eller annat sätt. Jag tycker att den här försiktighetsprincipen som jag alltid förespråkar är bra. Men om det visar sig att vi med fog kan tro att vi kommer att få se så mycket mera skatteintäkter eller... Det kan ju också vara åt andra hållet. Så ska vi beakta det kanske i större mån i ett tidigare skede. En diskussion runt det och sen ser man var man landar. Så ser jag på saken.
Vice talman Måtar, andra replik.
Tack, talman. Jo, det är en bra poäng. Man kan ju då ta det senaste vi upplevde här i januari så fick vi veta att det kom 24 miljoner till. Vi hade räknat med ungefär 15 som vi hade i budgeten för 2026. Men det kom alltså ännu mer och visst kunde man ju säga att de 24 miljonerna rätteligen hörde hemma på och borde ha periodiserats på år 2025 och då hade det så kallade normalåret blivit mer av ett normalår om man faktiskt ser hur det har varit de senaste åren. Ytterligare så ledamoten sa ingenting om PAF-reserveringarna för det är också revisorerna inne på i effektivitetsrevisionen. Och vad säger ledamoten om PAF-reserveringarna? Ska vi faktiskt se det som kostnader att PAF-medel inte används så som tänkt? Tack talman.
Avslutande repliksvar, ledamot Höglund.
Jo, PAF-medel är ju en liten huvudvärk vad det gäller om man tänker på bokföringsmässigt. Eftersom oanvända PAF-medel förs in som en reservering i landskapets balansräkning som en typ av skuld. Och den skulden är idag väldigt stor. Jag kommer inte ihåg om den är 70, 80 eller 90 miljoner. Den är väldigt stor och den ligger där och det är skuld till någon. Man kan undra vem det är skuld till. Och under min tid som finansminister så skulle jag gärna ha fått den där skulden. Då, som egentligen är någon typ av positiv luft kan man säga, en skuld som försvinner. Skulle gärna ha fått bort det, men det visar sig vara mycket svårt. Vi hittar ingen lösning på det. Så till den delen finns det ett jobb att göra, men det är enkelt att säga och svårt att göra, det vet jag.
Nästa replik går till ledamot Röblom. Varsågod.
Tack för talman. Jag fortsätter faktiskt lite på samma spår som vice talman Måtar. Jag har ju ställt frågan och vi har diskuterat den tidigare här i salen. Just för att jag har reagerat på att när blir undantagen regel? Om det år efter år efter år är så att Åland får större inkomster än vad man har trott. Det vill säga att man har budgeterat för pessimistiskt. När ska man då börja se över hur man lägger fram de här siffrorna och hur man gör sina prognoser? För jag tycker det är ganska allvarligt det som står i revisorernas rapport här. Att om det är så att lagtinget här sitter och brottas med för pessimistiska siffror gång efter annan så leder det ju till att vi ju inte har den sanna bilden när vi ska fatta våra beslut. Så jag tycker det här är nog någonting som utskottet verkligen måste titta närmare på.
Repliksvar, ledamot Höglund.
Ja, absolut. Och det här bör man göra tillsammans med finanssidan och landskapsregeringen. För att går man in för en ändrad praxis här så måste man ju vara säker på att den fungerar. Och det är ju inte så att vi är ju nu för tiden bortskämda med att det har kommit extra skatteintäkter. Men verkligheten som vi säkert flera av oss har varit med om, det gör när det har gått åt exakt andra hållet. Till exempel under pandemiåret så minskar skatteintäkterna med 30 miljoner tror jag. Och det kändes ju på ett annat sätt. Det var inga lika lätt att le på den tiden, om vi uttrycker det så.
Ledamot Röblom, andra replik.
Jo, tack fru talman. Nej, jag tycker det här är jätteviktigt därför att jag tror också att det finns ett ansvar från lagtinget gentemot, och från landskapsregeringen gentemot medborgarna att om det kommuniceras härifrån att nu är det ett kritiskt läge, nu är det dålig ekonomi, nu måste vi vidta vissa åtgärder på det här sättet, så måste ju det bygga på så goda siffror som möjligt. För annars finns ju risken att det blir vargen kommer. Att nu är det kritiskt igen här och nu blir det här kamerala högersnacket om att vi måste skära ner, men vi vet ju att i verkligheten är det inte riktigt så farligt. Alltså, det kan ju fortsätta med svallvågor på hur mycket på allvar man tar det här. Min andra fråga var egentligen kopplat till här. Upplever ledamoten Höglund att vi har nu en bra bild av vilka pengar som vi har att röra oss med, den här diskussionen med vad som ska ingå i våra siffror och inte. Vill han utveckla någonting kring det?
Avslutande repliksvar, ledamot Höglund.
Jag tycker att vi blir ju gradvis bättre och bättre på att förstå vår ekonomi eftersom vi, jag brukar skämtsamt förr i världen säga att vi jobbar med kvartalsekonomi. Det är skämt med ett visst allvar. Ja, och nu jobbar vi med treårsplaner och också planerar likviditeten så här väldigt grovt då, på en längre tid. Så att visst har vi mycket, mycket bättre grepp. Men sen vet vi alla att verkligheten kommer emot och det händer grejer som man inte har kunnat planera. Lite till runt skatterna här. Att det som hände nu då i den här ändringsbudgeten som nyss låg på vårt bord var att där kom det en skatteintäkt som var på var den 8 miljoner kanske. Men vi hade samtidigt kostnader där som inte var förutsägbara. Så ibland är det också bra med att det är en liten buffert där. Så det är åt båda håll. Men ett grepp, nytt grepp om hela den här frågan.
Tack för det. Och vi går till följande gruppanförande. Det hålls av ledamot Marcus Måtar för obunden samling. Vice talman Måtar, varsågod.
Tack talman, bästa lagting och övriga åhörare. Hittills så ska jag säga att de här anförandena som har hållits, dels av finansministern och dels av gruppledarna, samtliga från regeringens, då från regeringskoalitionen, så deras anföranden har varit mera liksom baserade på det som framkommer av årsredovisningen. Vi sambehandlar ju nu två punkter på dagens lista där den ena punkten är årsredovisningen för 2025, kom ihåg det, 2025. Och det andra är effektivitetsrevisionen och de slutsatser från landskapsrevisionen då har dragit. Och mitt anförande eller obunden samlingsanförande i det här ärendet så kanske nog har mera tyngdpunkt på vad effektivitetsrevisionen säger eftersom vi anser att det är väldigt intressanta synpunkter. Och man kan väl konstatera då att vi från obunden samlingssida och kanske främst jag då har blivit talesperson för det att vi har lite störts av det här eviga mantrat att det är så dåligt ställt i landskapets ekonomi. Och det när någon sen liksom börjar granska det närmare och säga något mer om det här så blir det lite svårt att diskutera det. När jag har lagt ut det här så ska ni veta att åsikterna är baserade på effektivitetsrevisionen. Det är där som fröet har kommit till att vi vill sätta ord på det här med att vår ekonomi är inte så förbaskat dålig som den framställs i många fall. Utan den är faktiskt, när vi talar om den här redovisningen, årsredovisningen, så handlar en hel del om faktiskt val som vi gör, hur vi vill redovisa. Hur mycket tar vi ut ur pensionsfonden? Hurdana PAF-reserveringar finns det? Vad är egentligen en PAF-reservering? Och så vidare. Vi ska komma ihåg att redovisning, det är lite, att förstå redovisning, det är lite som att förstå språket som talas i ett land. Får man till Grekland och inte kan grekiska så blir det tufft. Och förstår man inte redovisning så har man svårt att förstå ekonomin och hur vi beskriver ekonomin. Och jag tror till viss del så har vi det problemet här att vi med hjälp av redovisning så beskriver vi ekonomin och den blir sen missuppfattad för man förstår inte språket helt enkelt. Det här ordet normalår så noterar jag här att min kollega Wikström var inne på och ställde en lite mer så här ska vi säga filosofisk fråga kring att vad menas egentligen med normalår. Och jag måste säga att jag ansluter mig till det här att ordet normalår är en form av ordlek. För vi ska liksom måste börja med att sätta oss ner och diskutera då att vad är normalt. Personligen har jag nu snart varit 6 år i det här lagtinget. Och det här bokslutet då för 2025 har jag aldrig upplevt något liknande. Inte så dåligt. Ja, nog möjligtvis då under pandemiåret. Men annars så utgående från de 6 år som jag har befunnit mig i lagtinget så har jag svårt att säga att 1 år är normalt när det är 5 andra som mera liknar på varandra. Det är lite samma som när man pratar om att vad är en dålig ekonomi, vad är en dålig landskapsekonomi och vad är en bra landskapsekonomi. Vi måste sätta oss ner tillsammans och först diskutera att till exempel mäter vi det i BNP-tillväxt som vi vet att vi har ju liksom, det är 2023 som är de senaste siffrorna. Vi vet ingenting om BNP idag om vi riktigt, jag menar, frågar vi ASUB så får vi gamla siffror. Så är BNP-tillväxt intressant. Är skuldsättningen i landskapet intressant? Vi vet att vi betalar bort skulderna. Kanske det är gjort redan. Har vi tagit 40 miljoner från PAF och betalat bort den sista skulden vi har i koncernen? När vi talar om ekonomin, på tal om koncernen, är det koncernen vi ska diskutera? Det vill säga, ska vi titta på helheten? Ålands landskapsregering, PAF, Pensionsfonden, Kraftnät Åland och Fastighetsverket. De kanske 5 viktigaste enheterna. När folk frågar mig, senast igår talar jag med en ekonomiskt kunnig person som sa att ja, jag kanske inte riktigt håller med dig det där som du säger om landskapsekonomin. Ja, säger jag då. Ni ska komma ihåg att när det gäller landskapsekonomin så säger jag att den är jättebra i synnerhet därför att vi har PAF i det skick vi har just nu och för att vi använder PAF på det sättet vi använder PAF just nu. Det vill säga, om vi känner för att bli skuldfria så tar vi fram plånboken, plockar upp ur specialfacket 40 miljoner och betalar bort skulderna. Inte vet jag, har vi det dåligt ställt då i min värld? Om jag helt plötsligt hittar ett konto så jag betalar bort mina bostadslån. Har jag det dåligt ställt fastän jag har gruvat mig tidigare och sagt att det är havregrynsgröt och radhusbiff alla dagar på Apelgränd? Nåja, jag brukar förklara för folk som undrar, vad hyrar de nu matar? Varför pratar de om att landskapsekonomin är lite bättre än vad folk säger? Jo, det förklaras främst med PAF. Det är sen en annan sak, att är det vettigt i längden? Och där till exempel har jag en gång i tiden haft diskussion med flera ekonomiskt kunniga lagtingsledamöter här som säger att vi kanske inte ska lita på spelinkomster, det är inte det vi ska bygga samhälle på. Och där har vi ju mer en moralisk sak eller en fråga av annan karaktär. Och bestämmer vi oss för det, att PAF bara är grädde på moset, ja men då är det ju lugnt. Eller då är det en annan situation. Då kommer vi inte att kunna betala bort våra skulder på 40 miljoner så här bara. För då ska vi använda PAF-pengarna till lite kultur och idrott. Och så kommer PAF att få växa och använda sina pengar bäst vad de vill. Och vi kan inte heller betala sjukhus med det. Och ytterligare en sak. När vi använder PAF-pengar på det sätt vi gör idag så anser jag att den bestämmelse i självstyrelselagen som ger möjlighet till extra anslag från staten, det blir i praktiken en död bokstav. För det kommer aldrig att anses att vi behöver pengar när vi genom att knäppa med fingrarna kan ta 100 miljoner från PAF och köpa ett sjukhus nästan kontant. Då har jag svårt att se hur en finansminister ska skriva under och säga att jo, det här behöver ålänningarna. Det ska vi komma ihåg när vi använder PAF-medel på det sättet vi gör. Vi borde också titta i revisionen och läsa revisionen noggrant och fundera. När de säger att vi borde kanske ha regler, och där vet jag att det har besvarats att landskapsföreningen är på gång med att göra några regler. Det tror jag sades under förra mandatperioden också, då undertecknad var med och hade kanske lite mer att säga till dem. Men vi har inte fått det gjort. Men vi behöver bestämma tydligt vad PAF-pengar ska användas till. Då blir också den här diskussionen tydligare, att har vi PAF-pengarna som vi kan göra någonting med, eller har vi dem inte? För nu med en andetag ser vi att PAF är någonting helt annat, det är bara kultur och idrott. Men med andra andetag eller med andra handen så ser vi att vi kan göra precis vad som helst med PAF. Och för den som tittar utifrån, den som försöker fara upp i helikoptern och titta vad de här myrorna här nere håller på med, så ser man att jo, den där PAF-kassan, den verkar användas till vad som helst. Således är vår ekonomi ganska bra med beaktande av det. Om vi fortsätter då med hur bedömer man, om vi ska sätta oss ner och enas om att vad är en bra ekonomi, vad är en dålig ekonomi? Nå, ökande arbetslöshet, det är inte bra. I och för sig tror jag den här sjunker här under vårkanten, men trenden har varit en ökande arbetslöshet, det är inte bra. Men den är 5%, som är en drömsiffra för väldigt många ekonomier, om man pratar om att en arbetslöshet som ligger på den nivån kan ibland, det behöver finnas liksom för att ha, vad ska vi kalla det, lite anpassningsförmåga i ekonomin, så behöver vi, ska inte ha full sysselsättning, det är ju inte bra. Och 5% är knappast en katastrofsiffra om man tittar så här objektivt sett, även om det kanske är högt för åländsk del. Som sagt, ingen offentlig skuldsättning har vi längre. Och vi har skatteintäkter som åtminstone under överskådlig framtid, beroende på vad man tror, så ser de ut att fortsätta. Det är i praktiken ett 20-tal företag man behöver hålla reda på och prenumerera på årsredovisningarna. Så får man en ganska bra uppfattning på förhand, på tal om det som ledamot Höglund sa här om hur man ska förutse och på vilket sätt man kan tänka sig att det kommer att sluta med skatteintäkterna. I synnerhet skatteavräkningen som nu har blivit hemskt intressant att följa med, för att vi ska veta vart vi är på väg. Sen givetvis, vi ska alltid, som jag har sagt förut, fastän vi har pengar så ska vi ändå använda våra pengar effektivt. Vi ska spara där vi kan, vi ska effektivisera, vi ska hålla koll på kostnaderna och vi ska hålla koll på investeringarna. Där kan jag ju konstatera att vi är ju helt på fel när vi är ute för att investera 100 miljoner i skärgården som vi kan läsa i tidningarna. Vi är helt på fel där. Där har vi ett aktivt val och vi väljer att tömma vår kassa genom att kasta ut det på betong och vägar i skärgården. Det är ju politik förstås, men där är vi på fel. Och avslutningsvis, vi kan i mindre utsträckning påverka intäkterna, men vi kan också göra det genom att kratta manegen och göra det här till ett företagsvänligt landskap där företagen trivs och vill verka och tjäna pengar. Men vi kan i mindre utsträckning påverka intäkterna. Vi kan i större utsträckning påverka kostnaderna. Och det ska vi fortsätta göra. Och det är bra att ni försöker göra det. Även om resultatet är blandat, som vi kan säga här nu då, för det så kallade normalåret 2025. Tack talman.
Tack. 5 repliker är begärda. Den första går till ledamot Ekström. Varsågod.
Jo, tack talman. Vice talmannen här så är ju väldigt tydlig med sin åsikt och det är ju så att har ju fört fram flera gånger här att ekonomin ser alltid bra ut. Vi har mycket tillgångar och PAF-reserveringarna så är höga, så att det är bara att ta av dem helt enkelt. Men jag tycker väl också man måste liksom inse lite faktum i det här, att det ena är ju att vi gjorde ju faktiskt ett resultat på minus 28 miljoner, 28,7 eller vad det var. Så det är ju en sak. Det andra faktumet så är det att tittar man på likviditeten så är ju den så att säga på plus sedan tack vare att vi har lånat pengar av Fastighetsverket. Att skulle vi inte göra det så skulle, vad heter det, då skulle vi vara på minus redan nu och vara hos banken. Men som tur är så har vi dem och vi kan fundera lite på deras investeringar och låna lite av dem så att säga framåt. Och ser vi på de här PAF-reserveringarna så vi måste alltså låna pengar nu för att förverkliga dem. Inte det väl så att ledamot Måta menar att vi ska bedriva politiken framåt?
Repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman. För det första, nu talar då lagtidsledamoten Ekström om att låna pengar, men era egna prognoser här i regeringskoalitionen så går det ut på att vi behöver inte låna pengar här under. Det finns inte ett ord om en lånefullmakt eller någonting, och vi har nu just behandlat rambudgeten och ser att det tvärtom talas det om att det kommer att träda upp sig utan lån. Så varför ska vi nu tala om lån för att förverkliga något PAF-reserveringar som i själva verket visar sig att det handlar om pengar som ingen verkar vilja ha? Så jag tycker att man problematiserar i onödan. Sen ytterligare då, ja okej, okay, man måste låna av Fastighetsverket. Fortfarande så säger jag att det handlar om att jag tar pengarna här från den här fickan och jag sätter dem hit. Nu är det väl fortfarande så. Eller vilken bankkoncern hör Fastighetsverket till? Man måste gå med mössan i hand till någon bankdirektör och fråga om det här lånet. Eller hur gick det till? Tack talman.
Ledamot Ekström, andra replik.
Ja, men det är ju enkelt att jämföra förstås och lite raljera över att landskapet har ju bara flera olika fickor. Det är bara att ta det liksom hur som helst. Det är ju så att Fastighetsverket så har ju ett ansvar för att hålla våra fastigheter i skick, och då behöver de pengar för det. Och i perioder under sina 50-årstidshorisonter så kommer de ha lite mer pengar på kontorna, vilka vi är inne i en sån period just nu. I andra perioder kanske de kommer att ha mindre pengar och till och med lån kanske, och de kanske kommer. Så att det där måste man ju ha klart för sig på det sättet. Sen tycker jag en annan sak som man glömmer också när man pratar om att flytta runt pengar så här enkelt som man själv gör bland sina sparkonton och vad man har för olika resekonton och sådär. Alltså vi kan ju inte använda PAF med det till exempel hur som helst. Det är klart att de ligger där. Och det är klart man kan säga, ja men de där är ju bara att ta. Det är ju inte så. Jag menar, vi minns ju en spörsmålsdebatt här för något år sedan när vice talmannen själv sa liksom att vi hade brutit mot självstyrelselagen och vi hade brutit mot lotterilagen. Det
vice talman Måtar, avslutande repliksvar.
Tack talman. Ja, där kom ju Ekström, lagtingsledamot Ekström, in på en väldigt intressant sak. Att jaha, man kan inte använda PAF-pengar hur som helst. Men man kan ge dem som välgörenhet i Ukraina. Man kan betala bort dotterbolagets bankskulder med dem. Och sen, jag har inte tid att räkna upp allt annat som vi gör med PAF-medel. Och då undrar jag bara, att vilka regler är det som lagtingsledamoten Ekström baserar det här uttalandet på? Vilka regler är det? Revisorerna säger ju i den här effektivitetsrevisionen att ni borde fixa några regler för det här. Men har de missat? Är det fel? Finns det regler som inte heller jag känner till? Revisorerna känner inte till det. Ingen känner till de här reglerna. Men Ekström vet vilka regler är det som förbjuder oss att använda PAF-pengarna till vad som helst.
Vi går till följande replik och ledamot Höglund, varsågod.
Tack fru talman, tack till Wieselander och Måtar. Det här med normalår är en oerhört intressant diskussion. Vad är ett normalår? Vi ska ju veta att varje år har sina speciella händelser. Så har det alltid varit och så kommer det att vara. Men när jag tänker tillbaka på min tid som finansminister och avslutar det så tänkte jag att det skulle vara roligt att vara med om en normal dag på det här jobbet. För det var liksom pandemi och det var skenande inflation och elpris och allt det där som stökade till siffrorna och stökade till det för invånarna. Så att jag ser ju 2025 som ett normalår på det vis att det var inte något extra ordinärt de åren som stökade till kostnadssidan. Det var ingenting som gjorde att inflation steg 15% och lönerna steg 5% och hur ska man hantera det budgetmässigt. Så att på det viset var 2025 ett normalår. Sen måste man alltid då när man tittar på siffrorna.
Repliksvar, vice talman Måtar.
Ja, tack, ledamoten får snart fortsätta i sin andra replik då. Men jag tror att jag håller med det lagtingsledamoten Höglund säger att det här med normalår Det finns inte. I synnerhet inte i den här spretiga affärsverksamheten, om ni tillåter uttrycket, och det är ju inte affärer vi ska hålla på med, även om jag ibland tror att ni har missat det. Men det här, det är ju en väldigt spretig verksamhet som landskapsregeringen har, och således fruktansvärt svår att förutspå. Så jag kan ha viss förståelse för att man inte klarar av att säga precis hur det ska gå på förhand. Och att det således inte heller finns normalår eller ens normala dagar, som Höglund, lagtingsledamot Höglund, säger. Tack talman.
Andra replik, ledamot Höglund.
Jo tack. Nej, men jag tänkte säga att det är viktigt att man både i budget och bokslut rensar siffrorna då från sånt som är extraordinärt. Till exempel när man säljer färjor och får in pengar där. Så att man på något sätt får ett verkligt resultat, och det är då man ska jämföra från år till år. Annars tycker jag att den här effektivitetsrevisionen, vi har ju alltid haft en sån här samdiskussion, den kanske skulle vinna på att debattera separat, för det är mycket där som vi kan diskutera, och den lämnas tyvärr lite. Slutligen angående paffmedel, så för mig är alltid de pengarna lite heliga, om man uttrycker det så. Så jag tycker att den kassa som paff har, och det de har liksom, den överloppskassa de har, Den ska ju användas. Och jag brukar alltid framföra det att den dagen som vi behöver satsa på sjukhusbyggnad, så är de pengarna klockrena till den verksamheten. För där pratar vi allmännytta. Så.
Avslutande repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman. Och det som lagtingsledamoten Höglund sa på slutet, bygga sjukhus för paffpengar, det har vi gjort förut, så det är ju ingen nyhet förstås. Betala bort ellånen, tänkte jag säga, det var nytt. Men bygga sjukhus har vi gjort förut för paffpengar. Psykiatriska kliniken torde vara finansierad med paffpengar. Men annars, det som vi nu, när jag tidigare hänvisade till någon lagtingsledamot som tyckte att paffmedlen borde man inte göra sig beroende av, så kan jag väl säga nu då att det var lagtingsledamoten Höglund jag tänkte på, och han har den här uppfattningen att de är lite heliga, de där pengarna. Och det är min uppfattning att det är en bra uppfattning, att de är lite heliga, och vi ska verkligen fundera på hur vi använder dem. Och vi ska inte bygga ett samhälle som är beroende av paffpengar. Det är där delar lagtingsledamot Höglund och obunden samling och jag själv åsikt. Tack.
Vi går till följande replikskifte. Ledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack fru talman. Jag kan inte låta bli att blanda mig i den här diskussionen om paffmedel. För det, just här så diskuterar vi att man ska inte göra sig beroende av paffmedel. Man kan ju också betrakta paffmedel som ett företag. Det är ju inte på det viset ett företag idag, men vi har flera företag. Vi har ett fåtal företag som ledamoten brukar lyfta som vi är beroende av. Och man kan ju också betrakta paff som en del av det här klustret som finns på Åland. Och samhället är ju beroende av företag. Jag brukar själv tänka så här att i Norge så är man ju väldigt beroende av oljeindustrin. Man är inte enskilt beroende av oljeindustrin, men stora mycket pengar kommer därifrån. Och inte har man dem bara för kulturella ändamål, utan man använder dem för diverse saker som behövs i det norska samhället. Och det är en bidragande orsak till att samhället är så pass rikt som det är. Jag tror att vi behöver betrakta de här paffmedlen lite på liknande sätt, i och med att man ser hur mycket överskott det är. Och, ja, vi behöver ha ett regelverk för det här. Tack.
Replik, svar, vice talman Måtar.
Tack talman. Jo, lagtingsledamot Wikström har helt rätt. Vi behöver ett regelverk för hur vi använder paffpengarna. Och jag tycker att tanken, som jag åtminstone skymtar där i Wikströms replik, det är att kanske vi ska skapa den åländska spelfonden, liksom vi har den norska oljefonden, att vi skulle föra över paffpengarna, sätta dem i en separat enhet och bestämma att de här pengarna används på ett visst sätt, och det är för generationer framöver. Vi är skuldfria idag, vi kan spara åt kommande generationer, vi kan titta på hur norrmännen gör. Det är inte säkert att vi kommer att ta spelinkomster hela tiden, även om jag tror det är en gammal business, den kommer nog att fortsätta som många andra hellre affärsverksamheter, så bara vi sköter det rätt så kommer det att fortsätta. Men just nu har det ju gått osedvanligt bra, och att lägga de pengarna på hög och spara för framtida behov på ett strukturerat sätt skulle vara klokt. Tack talman.
Ledamot Wikström, andra replik.
Jo, tack fru talman. Det håller jag med om. Det är väldigt viktigt när vi pratar om stora pengar att inte alla pengar direkt flyter ut i samhället, för då får vi inflation i lokalsamhället och så vidare och så vidare. När det gäller paffmedel så finns det en viss tendens att vi behandlar dem lite slentrianmässigt. Vi behandlar dem inte riktigt lika vi politiker behandlar ett PAF-medel riktigt som att de ska vara riktigt lika mycket värda som en vanlig skatteeuro. Och det måste vi komma ifrån. Men jag vill också ta upp den här frågan om en plan. För jag menar, i början av 2025 så riktar hela lagtingen en gemensam åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen att ta fram just det här regelverket. I samband med den här spörsmålsdebatten om just de här Ukraina-pengarna där landskapsregeringen återigen agerar egenmäktigt. Då. Så vi väntar ju fortfarande på det här. Det har gått snart 2 år och vi har inte sett något resultat av det. Så vi får väl fortsätta vänta. Jag tror inte att det kommer.
Avslutande replik, svar vice talman Måtar.
Tack talman. Ja, bra poäng i repliken där, lagtingsledamot Wikström. Åtgärdsuppmaningar som enhälligt besluts i det här lagtinget verkar inte bita på landskapsregeringen särdeles hårt. Tvärtom så tyckte jag mig ana någon form av skepsis här, att vi tyckte inte att det var okej att man skickade 3 miljoner till Ukraina med en knäppning av fingrarna utan att fråga lagtinget. Och sen trodde jag vi var eniga om det här eftersom vi gjorde den åtgärdsmotionen vi gjorde, men tydligen kanske det inte är så då. Men vi ska se, det talades ju faktiskt i landskapsredningens svar om att man är på gång med någon form av regler för hur PAF-pengarna ska användas. Så den som lever får se. Tack talman.
Och nästa replik går till ledamot Röblom. Varsågod.
Tack talman. Jag tycker ju att vice talman Måtar gör gott i att ifrågasätta vad som anses vara det normala och vad som är det exceptionella. Som jag sa i ett tidigare replikskifte, att om undantag sker varje år, så vad är då normalläget? När blir undantagen en regel? Och jag tycker att det här är en viktig fråga, just som jag sa tidigare, att för det styr ju lite hur vi tänker om vilket läge vi befinner oss i rent ekonomiskt. Och börjar vi då jaga efter, jag säger inte att vi inte ska spara eller att vi inte ska hushålla, men vi måste ju göra det utgående ifrån den sannast möjliga bilden. Så långt håller jag med. Sen vill jag ge vice talman en möjlighet att lite kanske nyansera när han sa att vi inte ska investera i skärgården. Menar han det då just att vi inte ska investera så som det nu är tänkt, eller menar han att vi generellt inte ska investera i skärgården?
Vice talman Måtar, repliksvar.
Tack talman. Tack lagtingsledamoten Röblom. Jag börjar från slutet då. Klart att det, till den del det behöver investeras i skärgården ska det investeras i skärgården, men vi har ju helt olika uppfattningar om vad som nu är klokt att bygga. Så som man avser bygga nu i södra skärgården i synnerhet, så anser jag att, och det tror jag det var ju ingen hemlighet, det är helt fel, och likaså det man har hållit på med på Kumlinge och hela det här korthusprojektet tror jag att det är uppåt väggarna och borde stannas upp. Vi håller som sagt på att sätta oss i skuld för att vi ska bygga lite vägar och betongklumpar i stränderna ute i skärgården. Sen gladde det mig när jag noterade just att lagtingsledamoten Röblom också har noterat det här. Man måste ju kunna tänka lite logiskt och lite filosofiskt när någon säger att nu blev det äntligen normalår. Det är så när man står och spelar på pajatsen och helt plötsligt pang, man har förlorat 30 gånger och sen får man 9 euro helt plötsligt. Och så säger man att det är det normala. För det är det.
Ledamot Rövlom, andra replik.
Jag tycker som sagt, fru talman, att det är bra att utskottet tittar närmare på det och att vi tillsammans fördjupar våra kunskaper och kanske förbättrar rutinerna kring det där. Sen vill jag också ansluta mig till de som tycker att det är viktigt att vi också håller diskussionen om PAF-medlen levande. För att det är lite flytande nu vad man kan använda dem till och inte, och hur mycket det är och inte. Så jag tycker att det där hör lite till den här, till samma process som vi måste ro vidare med, att få en så klar och tydlig bild av ekonomin som möjligt, och också vilka pengar vi ska och kan och bör använda till vad.
Avslutande repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman, och där på slutet måste jag ju säga att lagtingsledamoten Röblom använder en stor del av sin fina diplomatiska ådra när han säger att det är lite flytande, för det är ju snällt sagt, det är i praktiken helt flytande vad vi använder PAF-pengar till. Tack talman.
Följande replik går till ledamot Benny Pettersson, varsågod.
Talman. Ledamoten Måtar raljerar på sedvanligt sätt om 100 miljoner. Och om han har ju förstås naturligtvis läst det i media, och där kan man också läsa att 60 av dem så är redan investerade i sånt som har varit förfallet, som måste helt enkelt bytas ut för att man ska kunna fortsätta. Eller att köra över bron eller ta i land med en färja, det är liksom ingenting vi kan välja. Sen finns det en del också som har att göra med att minska driftskostnaden. Man har ju inte varit så där särdeles intresserad av att investera i skärgården på väldigt, väldigt länge. Därför är vi där vi är idag. Tidigare så var det ju färgfästena i Svinne och Degerby som behövdes för att skarven skulle komma igång. Och före det, för 30 år sedan, var det Lilla Hummelholm, och Lilla Hummelholm har väl sparat en 5-6 tusen ton bunkar ungefär. Så då var ju det en ganska bra investering.
Repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman. Det här ledamoten Pettersson har förstås god insikt i vad som händer i skärgården, och det är ju bra då med ett förtydligande där jag säger att det som nu inte borde ha gjorts eller ska göras, så handlar om snäckfärgfäste. Det handlar om allt som ska ske på Fögle i form av ny hamn, nya vägar, och det handlar om hela det upplägget som verkar vara ungefär 40 miljoner i ledamoten Petterssons sinnevärld, men som i min värld sannolikt kommer att bli mera, eftersom vi sällan prickar de där investeringskalkylerna så som vi har gjort dem i ett Excel-ark före vi börjar sätta spaden i mark. Tack talman.
Ledamot Pettersson, andra replik.
Ja, nu är det ju så att av de där återstående, alltså 100 miljonerna som är kvar, eller det som är kvar på dem, så är det ju också, där finns en bro i Fögle som måste bytas ut, och så att det är liksom inte den totala summan. Det är inte bara till kortsrutten, utan det är en mindre del av det hela. Så att säga 100 miljoner i skärgården, så det, då är man är ganska raljant, för det är inte det som kortsrutten handlar om, det är inte 100 miljoner, det är mycket mindre än så.
Avslutande repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman. Och vi ska komma ihåg att en del av ämnet här idag, lagtingsledamot Pettersson, det är effektivitetsrevisionen, där man påpekar hur bristfälligt vi förutser kostnader, hur bristfälligt vi budgeterar. Och vi kommer, beroende på nu hur politiken och juridiken och allt går, så kommer vi att få ett facit hur vad kortrutten blir att kosta. Så det är klart, det är svårt idag. Pettersson tror en sak och före detta Pettersson Måtar tror en annan sak. Det är så det är, och det är svårt att säga i det här läget vem som har helt rätt. Men det är ju det som är politik, och vi argumenterar. Tack talman.
Tack för det. Och vi går vidare till följande gruppanförande. Och det är ledamot Valve som håller gruppanförande för Moderat Samling. Varsågod.
Talmannen, en av regeringsföreträdarna, har redan konstaterat att det här är det sämsta resultat man någonsin har sett. Så som är glimten i ögat, så skulle man ju kunna hålla debatten ganska kort då, och bara hålla med. Jo, så är det. Men ämnet är omfattande och intressant, och jag kan ju berätta att jag ansluter mig väldigt långt till samma uppfattning som lagtingsledamot Höglund framförde i sitt gruppanförande, det vill säga bilden av ett normalår som vi ser år 2025 förskräcker. Luften är utpressad, årsverken har ökat och stökar till också i boksluten. Och jo, vi diskuterar effektivitetsrevisionerna för lite. Med det sagt så kommer jag zooma ut lite och kommentera effektivitetsrevisionerna, och sen lite zooma in specifikt på Ålands gymnasium. När man tittar på det breda material vi har framför oss idag, då menar jag både landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2025, alla bilagor, och också redogörelsen över årsredovisningen per den 31 december 2025, så är det på sin plats med åtminstone en iakttagelse av allmän övergripande karaktär. Och det är att det nog är tillfredsställande att vi nu verkar ha en fungerande revision som inte väjer för knepiga frågor och som fungerar som den sparringpartner som den är tänkt att fungera till landskapsregeringen och till lagtinget. Inne i effektivitetsrevisionen av Ålands gymnasium kan vi notera en intressant poäng av övergripande karaktär. Det står så här: Det finanspolitiska ramverket ska totalt sett hållas, men bör innehålla prioriteringar och konsekvensanalyser som slår olika på olika verksamhetsområden. Och det är ju nog en rimlig poäng. Lagtingen måste, talman, känna till både vilka prioriteringar som görs och konsekvenserna av sina beslut. Och här är det specifikt det finanspolitiska ramverket som måste innehålla konsekvensanalyser av vad som föreslås. Avslutningsvis tänkte jag citera regeringsprogrammet för regeringen Törnros, där det stod så här: sammantaget betyder detta att landskapsregeringen måste föra en restriktiv finanspolitik samt kontinuerligt söka effektiveringar inom förvaltningens alla ansvarsområden. Det sistnämnda, talman, tror jag att alla håller med om att kan funka som ett rättesnöre också för denna regering och nästa. Kontinuerligt söka effektiveringar inom förvaltningens alla ansvarsområden. Tack för ordet.
Tack för det. Och då går vi vidare till nästa gruppanförande. Och det är ledamot Lötman som håller gruppanförande för Ålands socialdemokrater. Varsågod.
Talman, lagting och åhörare. Idag behandlar vi både årsredovisningen för 2025 och landskapsrevisionens effektivitetsrevision. Det är inte lätt att nästan vara sist på listan gällande dessa ärenden som egentligen bara handlar om siffror. Därför väljer jag att hålla det lite mer principiellt. Det är ju två olika dokument, men det pekar i samma riktning. Läge kräver ansvar och framtiden kräver förändring. Årsredovisningen visar ett negativt resultat på cirka 28 miljoner euro. En kassa som minskade med 23 miljoner euro under året. Och ett läge där likviditeten är så pass pressad att ytterligare upplåning framöver inte kan uteslutas om inget strukturellt förändras. Samtidigt visar befolkningsutvecklingen att Åland växer och att människor fortfarande väljer att bo och verka här. Det är en viktig utgångspunkt. För oss socialdemokrater handlar ansvar inte bara om att konstatera att ekonomin är ansträngd. Det handlar om att förstå varför den är ansträngd och vad som faktiskt krävs för att vända utvecklingen. Årsredovisningen är tydlig. Det räcker inte att bara skära i kostnader. Det krävs hållbar tillväxt, fler i arbete, bättre integration och en offentlig sektor som använder resurserna klokare. Samtidigt visar samma dokument att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka och att nettokostnaden per ålänning steg under 2025. Här blir effektivitetsrevisionen ett viktigt komplement. Den visar inte bara på enskilda brister utan på behovet av tydligare styrning, starkare intern kontroll och bättre riskhantering. Det är i grunden ett socialdemokratiskt argument. För oss är effektivitet inte ett mål i sig. Effektivitet är ett verktyg för att säkra välfärden. Om styrningen är otydlig, om kontrollen är svag eller om vi inte vet vilka risker vi bär, då blir det inte bara sämre ekonomi, då blir det också sämre trygghet för människor och sämre förtroende för det offentliga. Därför måste vi ta revisionens iakttagelser på allvar. Särskilt viktig är revisionens kritik mot budgetprocessen. Där lyfts att skatteintäkter bör budgeteras utifrån sannolikt utfall, att ändringsbudgetar ska användas restriktivt och att vi måste ha en bättre bild av den verkliga ekonomin när vi fattar beslut om inbesparingar. Det är klokt, för en trovärdig finanspolitik bygger inte på önsketänkande. Den bygger på verklighet, konsekvensanalys och politiska prioriteringar. Precis som ledamot Höglund lyfte i sitt anförande är den diskussionen välkommen. Och just prioriteringar är kärnan i det här. Åland kan inte längre göra allt lika bra överallt. Det säger årsredovisningen i sak och revisionen bekräftar det i praktiken. Men det betyder inte att vi ska dra oss undan från välfärdsuppdraget. Det betyder att vi måste välja rätt. Vi socialdemokrater prioriterar utbildning, vård, jämlikhet och ett samhälle där människor kan arbeta, utvecklas och känna trygghet. Vi prioriterar sådant som stärker människors framtid, inte sådant som bara ser billigt ut på pappret i stunden. Det är också därför vi måste läsa revisionens iakttagelser om Ålands gymnasium med stor seriositet. Där lyfts behovet av effektivare ekonomisk styrning, bättre uppföljning och digitalisering, men också att stöd till studerande är en viktig del av den nya lagstiftningen och att kvaliteten inte får urholkas av kortsiktiga sparåtgärder. Det är en balans vi måste klara, för en stark utbildning är inte en kostnad som vi har råd att försvaga. Det är en investering i arbetskraft, kompetens och framtida bärkraft. Jag vill även lyfta att det här är frågor som vi arbetar med i gymnasiets styrelse. Så talman, vår slutsats är enkel men krävande. Vi måste få ordning på ekonomin, men vi får inte förväxla ordning med avveckling. Vi ska inte blunda för underskottet. Vi ska inte bagatellisera likviditeten. Vi ska inte heller tro att enkla nedskärningar automatiskt skapar hållbarhet. Det som krävs är en politik som kombinerar ansvar med riktning, bättre styrning, tydligare prioriteringar, starkare tillväxt och en välfärd som håller ihop samhället. Om de här två dokumenten ska sammanfattas i en mening så är det den. Vi har inte råd att fortsätta som förut, men vi har heller inte råd att göra fel förändringar. Därför behöver Åland en väg framåt som tar ekonomin på allvar, men som aldrig tappar människan ur sikte. Tack.
En replik begär, den går till ledamot Lindén. Varsågod.
Talman, tack ledamot Lötman. Jag inser att det här med att tänka på ekonomi som ett eget språk, så det språket kan jag inte riktigt. Jag kan bara konstatera att det är väldigt motsägelsefullt. Man använder ofta statsskulden som ett och budgetunderskott i politiska syften. Vi har Purras skuldbroms i Finland. Jag ska ta exempel som jag just plockar fram. Norge har alltså en oljefond på 20 000 miljarder norska kronor och en statsskuld som är 1000 miljarder norska kronor. De har alltså en statsskuld som är 54% av BNP, fast de har en 25 gånger större finansiell likviditet. Och det är kanske nettoskulden. Åland har ingen statsskuld. Och det finns pengar i PAF, i Fastighetsverket, i pensionsfonden, och vi fick 45 miljoner extra här i avräkningen för något år sedan. Vi har fått resiliensmedel. Så den här beskrivningen att situationen...
Repliksvar, ledamot Lötman.
Tack, talman. Ledamot Lindén angriper frågan alltid rätt filosofiskt. Men det som vi väldigt sällan, eller jag vill nästintill säga aldrig, får höra är ledamotens egen lösning på problemet.
Andra replik till ledamot Lindén, varsågod.
Tack ledamot Lötman. Jag är motsatt till ledamot Lötman, har jag nog ännu en lång väg att gå för att förstå det här till fullo. Jag kan konstatera i alla fall när vi talar om OHS och sjukvården, så kostnaden per capita per person alltså är inte högre än i Sverige eller i Finland. Och kostnaden för sjukvården i procent av BNP är lägre, inte mycket lägre, men lägre än både i Sverige och Finland. Så det här, hur man redovisar siffrorna, där döljer sig i regel en politisk agenda bakom. Det kommer man inte ifrån.
Avslutande repliksvar, ledamot Lötman.
Talman, Det var ju inte förvånande att det skulle bli att handla om OHS. Och det finns säkert mycket att säga gällande OHS, men det tar vi inte på en minut. Det kan vi istället ta vid kaffebord eller på något annat mer filosofiskt sätt. Tack.
Och då fortsätter vi med gruppanförande, och då är det Pro Ålands lagtingsledamot Veronica Törnros som håller gruppanförande. Varsågod.
Tack talman. Jag hade inte noterat inledningsvis att det skulle vara en sambehandling av dessa, så jag hade förberett egentligen två olika anföranden delvis med gemensamma beredningspunkter, men jag ska försöka få ihop det till ett anförande nu. Utgående från revisionsberättelsen och landskapsregeringens svar så framträder några tydliga kritikpunkter. Bristande styrning, otydligt ansvar, otillräcklig uppföljning och en tendens att skjuta viktiga strukturfrågor framför sig. Landskapsregeringen svarar ofta att man beaktar, man utvecklar, man fortsätter dialogen och man avser att göra något, men betydligt mer sällan när och hur det ska ske. Ett av våra största problem är den ekonomiska utvecklingen. Landskapet redovisar ett underskott på 28,3 miljoner för år 2025. Samtidigt har likviditeten minskat kraftigt och uppgår nu till knappt 10 miljoner. Det betyder, bästa ledamöter, att vi på relativt kort tid har gått från en situation där vi kunde finansiera investeringar och oförutsedda utgifter med egna medel till en situation där upplåning riskerar att bli nödvändig även för den löpande verksamheten. Det här problemet har naturligtvis inte uppstått över en natt. Tvärtom visar utvecklingen att Åland under en längre tid haft en kostnadsutveckling som överstiger den långsiktiga intäktsutvecklingen. Revisionens granskning av budgetprocessen är viktig. En central slutsats är att ekonomisk styrning inte enbart handlar om att upprätta budgetar, utan om att skapa realistiska beslutsunderlag, tydliga prioriteringar och uppföljning som faktiskt leder till förändring. Om budgeten år efter år visar underskott, samtidigt som de strukturella problemen består, så riskerar processen att förlora sin funktion som styrinstrument. Det är många faktorer av tillfällig karaktär som har funnits med. Försäljning av färjor gav betydande intäkter och förbättrade likviditeten. Men man kan inte sälja samma tillgångar fler gånger. Tillfälliga intäkter får inte skymma sikten för det underliggande ekonomiska problemet. Samtidigt står landskapet inför stora framtida investeringsbehov. Digitalisering av samhällsservicen, utveckling av hälso- och sjukvården, infrastruktur. Vi har bara de senaste dagarna sett två projekt i 12-15 miljoners klassen på fasta Åland som man har utredit och arbetar vidare med. Vi vet att man tidigare aviserade investeringar i ett sjukhus för 142 miljoner. Den sannolika prislappen är väl närmare 200. Men frågan är inte om investeringarna behövs, utan frågan är hur ska de finansieras? Om vi tänker oss ett teoretiskt, en ganska enkelt matematiskt experiment där vi lånar 200 miljoner. Och så har vi en ränta som tickar på då, ska vi säga, på 4%. Då är det 8 miljoner per år som ska tas från driftsbudgeten för att täcka räntorna. Och då har vi ändå inte någon avbetalning gjord på det, någon amortering. Så med det här försöker jag säga, jag tror att man behöver tänka igenom väldigt, väldigt, väldigt noggrant vilka investeringar som är absolut nödvändiga att göra. Jag måste säga att jag har aldrig under mina över 20-åriga historia i Ålands lagting sett så mycket investeringar som kommer på infrastrukturavdelningen. Och mig vetligen kan jag säga att alla är inte nödvändiga. Till exempel en ombyggnation av Gjölbykorsningen. Varför sätter man egentligen tid och pengar och resurser på att fundera om man ska bygga om en korsning som fungerar alldeles utmärkt som den gör. Jag stoppar där. Det finns ljuspunkter också. Åland fortsätter att växa befolkningsmässigt. Fler väljer att bosätta sig här och det är i grunden ett styrkebesked. Men befolkningstillväxt är inte automatiskt detsamma som ekonomisk tillväxt. För att den ökande befolkningen ska stärka samhällsekonomin måste fler människor komma i arbete. Företagande utvecklas och produktiviteten öka. Den långtidsarbetslöshet som vi har här nu och de siffror som vi ser är mycket alarmerande. Och jag hoppas och tror att landskapsregeringen har aktivt engagerat sig med någon sorts form av utanför boxen tänk för att helt enkelt få flera i arbete. Årsredovisningen visar som jag sa att arbetslösheten stigit och antalet långtidsarbetslösa ökar. Och det är inte bara en ekonomisk fråga, bästa ledamöter. Det är viktigt för varje människa som bor och verkar att få känna sig behövd. Att det arbete som man utför faktiskt är värt någonting. Vi ska inte glömma den sociala hållbarheten. Bästa ledamöter, jag ska korta ner mitt tal lite här tror jag. Revisionens uppgift är inte att formulera politiken, men att peka på brister och utvecklingsbehov. Den signal som ges i årets granskningar är tydliga. Den ekonomiska utvecklingen är inte hållbar på sikt. Reformbehovet är betydande. Det ansvaret kan ingen regering, ingen lagting och ingen enskild politisk grupp upphöra att förundra sig över. Vår uppgift är därför att ta revisionens slutsatser på allvar, använda den som grund för nödvändiga beslut och säkerställa att Åland har en stark ekonomi och stark välfärd i framtiden. Den viktigaste slutsatsen från revisionen är därför att Åland behöver mer än en sparpolitik. Åland behöver mer än en sparpolitik. Vi behöver också en tillväxtpolitik. Vi behöver en offentlig sektor som använder resurserna effektivt, men vi behöver också fler företag, fler investeringar och fler människor i arbete. Tack för att ni har lyssnat.
Det har begärts 4 repliker. Inledningsvis är det lagtingsledamot Anders Ekström. Varsågod.
Tack talman. Jag vill inledningsvis bara säga att den här Jölbykorsningen som nämndes, den finns ju inte med någonstans. Så det finns ju inga investeringsplaner som har kommit till lagtinget som ska godkännas på något sätt om den då. Men annars så tycker jag det var ett uppfriskande anförande som ändå ger en ganska stor insikt om ekonomin. Och det tycker jag ledamoten gick väldigt väl igenom liksom konsekvenserna av att ha lån och vad det blir för konsekvenser för framtida generationer. Och därför, jag vet ju att det har kommit viss kritik från ledamoten mot det här finanspolitiska ramverket. Men med det här hör jag ändå ett litet erkännande för att det kanske inte är så tokigt ändå med det finanspolitiska ramverket.
Repliksvar ledamot Törnros.
Tack talman. Min kritik som rör det finanspolitiska ramverket, den är samma nu som den var då. Därför att i Sverige till exempel så har landet Sverige kontroll på sina inkomster och sina utgifter. Och vi har inte riktigt den kontrollen över våra inkomster. Det visar ju årsberättelsen och effektivitetsrevisionen väldigt tydligt när vi får de här stora inkomsterna som ingen har kunnat förutse. Och det är därför som jag har varit tveksam till att lägga ett absolut tak när vi de facto inte vet hur intäkterna kommer att se ut. Att det mallar inte riktigt 100 ut.
Andra replik, ledamot Ekström.
Men just i det läget så blir det väl ännu viktigare att ha koll på kostnaderna. Och jag tänker, det har väl ganska tydligt visat under de här åren när vi har haft det här finanspolitiska ramverket att vi ändå håller tillbaka kostnader på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare när man inte har haft det här i ryggen och behöva göra det. Så att med tanke på just det att vi inte har den här kontrollen på intäkterna och inte riktigt kan bestämma hur som helst så blir det väl ändå viktigare med ett sådant här ramverk.
Avslutande replik, svar ledamot Törnros.
Talman, till den delen har ledamoten Anders Ekström helt rätt. För det blir ingen missämja eller, hur ska vi säga, en märkvärdig diskussion mellan opposition och regering. Därför att man är alla överens till den att här ligger taket och under det här taket så så måste vi. Och sen kan man alltid diskutera överskottsmålen, vad de ska användas till. Men så jag säger absolut att det finns finessen med det finanspolitiska ramverket, men vi kan inte använda det verktyget på samma sätt som ett land kan göra, till exempel Sverige.
Följande replik, lagtingsledamot Simon Påvalls, varsågod.
Tack, herr talman. Ledamoten Törnros avslutade sitt anförande med att kritisera den här utredningen som gjordes angående just Nya Godbyvägen och Björsbykorsningen. Det var har ändrats sedan ledamoten själva lantråd. Det var ju då den startades.
Replik, svarade ledamot Törnros.
Talman, jag lyfter upp ett exempel som inte har kommit hit till lagtinget, men som har kommit till allmänhetens kännedom, där man ifrågasätter att man har gått vidare med planerna ombyggnation av Jölbykorsningen. Det är mycket möjligt att initiativet kom från den tidigare landskapsregeringen. Men jag kan också räkna upp 100 alternativ som den tidigare landskapsregeringen hade påbörjat, som sedermera lades locket på.
Andra replik, ledamot Påvalls.
Tack så mycket. Precis som min kollega Anders Ekström sa här, så vet jag ingen, mig så har inga beslut tagit om det här. Så att jag förstår inte vad kritiken grundar sig i. Vi har fått slutredovisning av ett projekt där ledamot Törnros som lantråd var med och drev. Och vi har ingenting på bordet som säger att vi ska besluta om det här. Så jag vet inte riktigt varför man tar det som exempel. Det var ett dåligt exempel, om man ska vara helt ärlig.
Avslutande replik, svarar mot Törnros.
Talman, ja, den bedömningen får ju förstås var och en göra själv. Det som egentligen var min grundtanke med det förslaget, det är att vi kommer inte att ha råd med alla de investeringar som vi gärna skulle vilja göra och som är påbörjade eller delvis planerade eller färdigt planerade. Att jag ser liksom ingen anledning till att gå ut i offentligheten och berätta att nu har vi tänkt så här, nu har vi gjort si och så. För mig personligen så indikerar det att det här står landskapsregeringen bakom. Det här är någonting som landskapsregeringen är beredd att gå vidare med. Och jag är tveksam om det är klokt i dessa ekonomiska tider att sätta 12 miljoner på att bygga om just den korsningen.
Följande replik går till lagtingsledamot Stellan Egeland, varsågod.
Tack, talman. Jag skulle bara kort ge ledamot Törnros beröm för ett mycket bra anförande. Jag brukar inte vara så mycket för beröm, men jag tycker det här var riktigt bra. Tack.
Och replik, svarar ledamot Törnros.
Då måste jag i min tur tacka för det. För det är nog sant att ledamoten Egeland och jag kanske inte alltid har samsyn i alla frågor.
Fortsätter med nästa, som blir lagtingsledamot Liss Mattsson. Varsågod.
Jo, tack, talman. Och ledamoten redogjorde bra för den ekonomiska situationen. Jag delar den oron att hur det ser ut i landskapets ekonomi idag. Och jag tänkte också, i likhet med de andra, kommentera just Jölbykorsningen, för det är ingenting som har kommit till lagting, utan, och det är absolut ingen prioritering som Centergruppen heller står bakom, att det är inget beslut som har tagits. Och sen till den delen så kommentera också ledamoten arbetslösheten, och där tänkte jag, eftersom vi inte har ministern i salen, men han har åtminstone lanserat de här sommarlovssedlarna som gjort att över 100-150 ungdomar kan komma ut i arbete i sommar, och det tycker jag åtminstone är värt att lyfta när man trycker på arbetslösheten, som också är, såklart är ett problem, men som ser likadant ut i både Finland och Sverige som här, samma trend.
Repliksvar, ledamot Törnros.
Talman, jag tycker ledamot Mattsson lyfter upp en väldigt viktig poäng när hon säger att Jölbykorsningen har ännu inte kommit hit till salen. Och därmed ska vi inte fatta något beslut om det. Men det är det som är hela min poäng. Att vi ska inte ha tjänstemän som sitter och planerar olika projekt som kanske aldrig kommer att bli av. För det sätts enorm. Alla infrastrukturprojekt kräver en enorm planering. Och där har man ju nu då suttit och planerat det ganska långt, och man har kommit fram att man har en kostnadskalkyl. Och jag försöker säga att den politiska styrningen behöver komma in tidigare i processen, så att man inte avsätter tid för olika planeringsprojekt som ändå troligen inte blir av.
Andra replik till ledamot Mattsson.
Jo, tack, talman. Men jag tänker bara, det kan också bli lite missvisande när det kommer upp i salen, för då kan folk som lyssnar på oss tro att det här faktiskt är i görningen, fast det är en gammal planeringsprocess som har funnits många år tillbaka i tiden. Och vad jag har förstått så är det sådana här program som fortlöper, och då kommer det till en viss process, men det här är ju ingenting som har kommit till lagtingets kännedom att ska göras, och ingenting som det finns budgetmedel för att investera i just precis nu. Så på det sättet kanske debatten kan bli missvisande om man lyfter ett sådant exempel.
Avslutande replik, svar ledamot Törnbos.
Talman, det är tydligen någonting med den här Jölbykorsningen som irriterar både ledamoten Mattsson och även andra. Så det är möjligt att det var ett dåligt exempel. Den presenterades i media på precis samma vis som ombyggnation av Järsevägen och fyra broar. Jag har inte information om vad som kommer att verkställas och vad som inte kommer att verkställas. Sen vill jag också säga att de sommarlovsjobben som kom fram bra, det är samma koncept som vi hade under pandemin som dåvarande näringsminister Fredrik Karlström tog fram. Så att jag tycker det var klokt av den här landskapsregeringen att återanvända så att säga ett fungerande koncept.
Fortsätter med anförandena, och då är det lagtingsledamoten John Holmberg som ska hålla ett anförande. Varsågod.
Tack talman, kollegor och åhörare. Bra och viktigt att årsredovisningen och revisionen remitteras till finansutskottet idag. Det allra bästa skulle ha varit om vi hade kunnat processa dessa ärenden före sommaruppehållet. Det sämsta skulle ha varit att vi skulle kunna ha haft processen pågående till november. Och det skulle ha varit illa. Det har hänt några år det också. Men att det här blev ändå det näst bästa. Och utskottet så har planerat börja behandlingen i kring 18 augusti. Och tanken är att vi ska ha ett betänkande färdigställt när lagtingets första plenum efter sommaruppehållet tar vid. Och det som vi själva inom utskottet har konstaterat, som vi har gjort flera år redan, är ju att titta närmare på årsverkena och få en rejäl genomlysning av hur landskapet ska redovisa för att vi ska kunna få tillförlitliga siffror som kan jämföras över tid och från år till år. Också följa med köptjänsterna. Kan konstatera en snabb beräkning av mig själv, så kunde jag konstatera att köptjänster och personalkostnader visar på en total ökning om närmare 40 miljoner från åren 23 till i år. Nu kan det ju förändras förstås i och med att det här året ännu inte är färdigställt. Men det ligger där, så det är ju en viktig strukturell point att titta på. För det är ju där som mycket av pengarna ligger. Det är ju där som utvecklingen ligger om man ska försöka nå en budget i balans. Det som i övrigt jag har noterat här, det är revisorernas synpunkt givetvis. Det ska vi ta ett omtag kring. Jag tycker revisorerna är verkligen pigga och nyfikna och ifrågasättande. Så det ska vi ta rejält med tid kring. Vi ska diskutera vad som är ett normalår. Det har varit en punkt idag som har cirkulerat här i debatten, och det är viktigt. Det som jag har gjort många gånger och som ingen kan ge ett rejält svar på av givna orsaker, det är de här PAF-reservationerna, hur man löser det. Nyckeltalens utveckling, där har ju både budgeten och bokslutet går ju rätt riktning med nyckeltal och hur de är utformade. Och finns det fler frågor från partier och ledamöter som inte har möjlighet att påverka utskottsbehandlingen, så det bara hör av sig till mig eller till utskottets sekreterare. Tack.
Och då fortsätter vi med nästa anförande som hålls av lagtingsledamot Tony Asoma. Varsågod.
Tack herr talman. Jag tänkte upprätthålla mig i mitt korta anförande till ärende nummer 5 vad gäller effektivitetsrevisionen och då gällande utvärdering av landskapets budgetprocess, som visar att landskapets ekonomi under åren 2021-2024 utvecklas betydligt starkare än budgeterat, främst då till följd av extraordinära poster eller extra externa intäkter som varit svåra att förutse eller budgetera med. För att hantera de så kallade normalåren som här diskuteras utan stora externa intäkter och för att stärka budgetens trovärdighet och långsiktighet i den ekonomiska politiken bör utgångsläget vara att man alltid utgår från en realistisk grundbudget, där budgeten ska utgå från den mest sannolika och kända prognosen för avräkningsbelopp, skatteavräkning och övriga externa intäkter, som det nu görs. Försiktighetsprincipen ska givetvis tillämpas, men systematiskt underskattade intäkter bör vi förstås försöka undvika. Jag ska komma med några förslag för att kanske ge lite mer trovärdighet till budgeten. Ett förslag för att öka budgetens trovärdighet, som här i lagtinget mellanvarven ifrågasätt, skulle vara att inrätta en automatisk stabiliseringsreserv. Intäkter som överstiger budgeterade nivåer med exempelvis mer än 5% för ett fastighetsbelopp i rambudgeten skulle automatiskt föras över till en särskild ekonomisk stabiliseringsreserv. Genom den mekanismen skulle inte tillfälliga eller extraordinära intäkter användas för att finansiera permanent och ordinarie verksamhet, och samtidigt skulle vi undvika stora avvikelser i budgeten. Ett annat förslag är att vi här i lagtinget kunde besluta om en prioriteringsordning för överskjutande extraordinära medel. När extraordinära intäkter uppstår kunde medlen användas enligt en fastställd prioriteringsordning där man först stärker pensionsfonden och andra långsiktiga åtaganden. Därefter kunde vi finansiera strategiskt kommande investeringar, och slutligen kunde medel användas för särskilda och nödvändiga utvecklingsinsatser efter beslut av lagtinget. Talman, genom en sådan modell kunde landskapet kombinera försiktighet med realism, minska risken för felaktiga ekonomiska signaler och säkerställa att tillfälliga intäkter och extraordinära intäkter används på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Och framförallt budgeteras mera strukturerat och rätt. Tack, herr talman.
Och talmannen konstaterar att talarlistan är tom. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendena, punkt 5 och 6, det vill säga effektivitetsrevisionen och årsredovisningen för 2025, remitteras till finans- och näringsutskottet? Kan det omfattas? Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. Vi fortsätter på dagens lista och en tilläggslista som har kommit. Först har vi punkt 7 på dagens lista, betänkande för kännedom. Det är förslag till första ändring av budgeten för år 2026. Och då närmast finans- och näringsutskottets betänkande nummer 18, 2025 och 2026, som har avgivits med anledning av budgetmotion 62 och 63, 2025-2026 och budgetförslag nummer 4, 2025-2026. Ärendet tas upp till behandling vid plenum imorgon, torsdagen den 11 juni 2026. Och sedan från tilläggslista. Punkt 8. Svar för kännedom. Hur ska rättvis konkurrens garanteras inom den stora upphandlingen av skärgårdstrafiken? Det är fråga om spörsmål nummer 2, 2025-2026 samt svaret, landskapsregeringens svar S2-2025-2026. Svaret på spörsmålet eller meddelandet om att svar inte avges ska delas ut på ledamöternas bord. Efter det att svaret eller meddelandet föredragits för kännedom ska det enligt 42 paragrafen i arbetsordningen upptas till behandling. Och nu har vi alltså fått det till kännedom. Och det ska upptas till vid behandling vid det plenum som hålls tidigast följande dag. Svaret upptas till behandling vid plenum imorgon, torsdagen den 11 juni 2026. Ytterligare har vi komplettering av liggande förslag för kännedom. Det är punkt 9. Reviderad lag om utsläppshandel. Det är lagförslaget nummer 12 2023-2024 som kompletteras genom kompletteringen nummer 12A 2023-2024 och 24A 2024-2025. Och det handlar i grunden om lagförslaget nummer 12 2023-2024. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum imorgon, torsdagen den 11 juni 2026. Ytterligare under rubriken komplettering för kännedom, punkt 10. Det är lag om handel med utsläppsrätter för distribution av fossila bränslen. Det handlar om lagförslaget nummer 24 2024-2025 jämte komplettering av lagförslag 12A 2023, 2024 och 24A 2024-2025. Ärendet tas upp till behandling vid plenum imorgon, torsdagen den 11 juni 2026. Och vi kommer då till rubriken talmannens avslutning. Nästa plenum hålls imorgon, torsdagen den 11 juni 2026 klockan 09:30. Plenum är avslutat.